Tack Maria. Det här har jag redan berättat för dig. Men, och jag hade inte egentligen tänkt att göra det. Men nu känner jag när du sjöng att det måste jag dela med mig av. Alltså, jag drömde för ett par nätter sedan. Vi var 2-3 stycken som var här för någon planering. Av någon konstig anledning så var vi bakom där och satt och planerade. Och plötsligt så hör vi som sång här inifrån. Vi sa, nej men vem är det som sjunger? Och det var så silverrent. Det var någonting av himlen. Det kände vi fast vi var där bakom. Och när vi gick ut och tittade så var det Maria som sjöng. Maria, du har en gåva i det här att det händer någonting när du sjunger. Att himlen kommer nära. Så var rädd om den gåvan. Jaså, sa jag, är du en läsare? Nej, det är jag verkligen inte, sa han, den gamle mannen. Han hade en stor trave med böcker i famnen. Nej, och så irriterad gick han iväg. Det här hände på Älmegården där jag jobbade för många år sedan. Och när han gick där irriterad och så tänkte jag, varför blev han så irriterad? Alltså jag, det här ordet läsare, det tycker jag egentligen att det är ett väldigt, väldigt vackert ord. Ända sedan jag lärde mig läsa, om det nu var i första klass eller före, det minns jag inte. Ända sedan dess jag lärde mig läsa, jag har läst böcker. Böcker har varit någonting väldigt centralt i mitt liv. När jag var barn så var böckerna viktigare än kompisar. För att jag hade inte så många där jag bodde. Och där i by, som min hemby heter. Där fanns det ett litet bibliotek. Och dit gick jag ju ofta då. Och jag kan fortfarande känna doften som var i det där lilla biblioteket. Han rökte cigarr, den där äldre mannen som skötte det. Och det är någonting jag då förknippar med böcker. Ja, ja. Men varför blev han så irriterad? Han förknippade det med någonting negativt. Det förstod jag. Så tänkte jag efter. Ja, ja. Han hade nog negativa erfarenhet av så kallade läsare förr. Han var ju väldigt hög ålder, så han hade ju varit med på den tiden när särskilt de frikyrkliga då kallades för läsare. Och sådana som kanske väldigt ivrigt och ibland lite omdömeslöst ivrade för sin tro. Men läsare, ja egentligen, jag är ju så gammal så jag minns nog lite också att man kallade det så. Och på den tiden då var det ju så att egentligen nästan alla hade med sig en bibel. Och när pastorn sa vilket bibelord han skulle läsa så blev det ivrigt bläddrande i bibeln. Alla skulle ju leta upp det där och så eftersom alla, eller många i alla fall, läste mycket i Bibeln så hade man ju lätt för att hitta rätt ställe också. Ja, Bibeln hade alltså en väldigt central plats. Och då tänker jag så här också att Bibeln var ett rättesnöre. Det påverkade hela livsföringen, vad som var rätt och fel. Och i vissa fall blev det en väldigt hård förkunnelse. Egentligen på bekostnad av kärlek och värme. Det kunde vara dömande. Jag minns ju hur det var när jag var barn. Så att det var väldigt mycket till det yttre. Åtminstone vad oss tjejer handlade om. Det var med hår och det var, ja, man fick inte klippa sånt där. Och tyvärr så var det väl en hel del som blev uteslutna av alldeles fel orsaker. Ja, det var då det. Felet, det var ju inte att man hade sån stor tilltro till Bibeln. Det var inte problemet. Problemet var kanske att man inte såg till exempel Paulus brev i sitt sammanhang. Där dit det skrevs och hur saker och ting fungerade på den tiden. Men när jag suttit och funderat över det här hemma så tänker jag så här att vi behöver komma tillbaka till det de hade. De som var väldigt bibeltroende och så. Komma tillbaka. Bli läsare. Låta bibelordet forma på det sätt som de gjorde, som kallades läsare. Man tog bibelordet på allvar. Och vi kan läsa från andra Timoteusbrevet 3, 16 och 17. Hela skriften, är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad i varje god gärning. Alltså skriften är utandad av Gud. Alltså allt kommer ifrån Gud. Men sen är det ju så att språk och form varierar. Det är ju inte så att Bibeln kommer ner liksom fix och färdig och så. Ja, bara på det sättet. Utan det är ju många olika författare och det vet vi. Och det är färgat utav den som skriver. Men innehållet, det är ifrån Gud. Det finns ett sånt där ord som jag egentligen inte tycker om, för jag tycker det blir så fel. Och det är det här bokstavstroende. Ja, men inte kan man vara bokstavstroende. Då behöver man egentligen kunna både hebreiska och grekiska, som Bibeln skriven på de språken. Nej, för att så fort det blir en översättning kommer ju också in tolkning. Men de som har tolkat och skrivit ner kan ju de här språken och vet vad det står för. Så man kan känna sig helt trygg med nu, med att det verkligen är Guds ord. Nu väljer vi kanske olika bibelöversättningar. Men i slutändan säger de samma sak. Att vara hungrig, att äta sig mätt. Det är ord som fastnar i halsen på mig, märker jag, när jag säger dem. Därför att så otroligt många människor i den här världen är hungriga, men kan inte äta sig mätta. Men vi som lever i ett välfärdsland, vi vet ju hur det är. Även om det är kärvt nu med ekonomin, tycker vi, så kan vi ändå gå och köpa oss nödvändigaste. Jag har ett sånt där minne som jag kom på när jag satt hemma. Hur gott någonting kan smaka. Det var då när det var covid och jag var inne för lungröntgen och sådär. Efter den där röntgen så satt jag flera timmar och väntade på en läkare. Och jag hade väl ätit typ en liten smörgås på morgonen. Jag bara kände att jag blev så otroligt kaffesugen framför allt, men också något mer. Ja, där satt jag liksom. Så öppnas dörren. Så kommer in en ängel. Ja, det var väl en undersköterska, men i alla fall. Kommer med kaffe och en smörgås. Jag minns nästan inte någon gång när något har smakat så ljuvligt gott. En enkel ostsmörgås, en kopp kaffe. Men att ha en hunger efter Guds ord. Att äta sig mätt av den här maten. Jag tänker så här, det kanske någon som säger eller tänker. Ja, men jag försöker läsa, men det ger mig egentligen inte något. För jag förstår inte vad det står där. Och ja, man får inte ge upp i alla fall. Nu kan man göra som vi hade exempel på inledningsvis här. Man kan välja en sån här typ av översättning. Det blir, kallas väl också för parafras och så. Men det är Guds ord, the message. Köp, om du har problem att läsa en vanlig översättning, så köp the message. Den skrevs av en man som ville göra bibelordet tillgängligt också för ovana bibelläsare och så. En hunger efter Guds ord. Att äta sig mätt. Sen är det ju så också att man kan be Gud om hjälp. Den helige ande kan ju hjälpa oss att förstå. Att plötsligt så vet man vad det här ordet betyder. Egentligen nästan som inledning i mitt bibelläsande var den där måndag morgonen i Avesta. Eller ja, då bodde jag i Krylbo. Det är ju nästan sak samma. Jag skulle iväg till skolan. Och det hade varit väldigt speciella möten hela veckan innan. Och Gud hade börjat göra någonting, men jag förstod inte alls vad det var. Fattade inte. Det bara bökade in i mig liksom. Så bara tog jag Bibeln och slog upp. Som en tumvers ungefär. Och där stod det i Lukas. Be därför skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Oj, är det det du försöker säga, Gud? Ja, och då blev jag ju så att då hade jag kunnat sluta skolan på samma dag ungefär, för det var så stort. När jag insåg att Gud hade lagt en kallelse över mitt liv. Men alltså vad ett bibelord kan komma rätt in i en situation och visa, här går vägen. Det här är vad som gäller. Ja, så var det för mig vid det tillfället. Nu ska vi gå till första konungaboken. Det gamla testamentet alltså. Det finns ju en del teologer som menar att man ska inte ta så mycket hänsyn till gamla testamentet. Men hela Bibeln är ju Guds ord faktiskt. Och kapitel 19, där står det om profeten Elia. Och alltså jag tycker det är jätteroligt att läsa om Elia. Av alla profeter så är ju han, tycker jag i alla fall, den kaxigaste liksom. Ingenting är omöjligt. Han är nästan lite stöddig så där, för han vet så väl vad han tror på och vad Gud vill att han ska göra. Och så var det ju så här att det var ju mycket avgudadyrkan då. Baal, en avgud som hade många profeter. Och nu så hade ju Elia då fått klart för sig att han skulle samla ihop alla de där profeterna på berget. Det var väl Horeb, va? Ser jag rätt nu? Ja, på berget där i alla fall. Och så ska de utmana varann. Och den Gud som svarar med eld, den är det som är Gud. Och varför jag säger att han var så kaxig, där i kapitel 18 står det så här. När det var middag retades Elia med dem och sa, ropa högre. Visst är han en gud, men han kanske sitter försjunken i tankar. Eller så är han upptagen eller på resa. Ja, kanske sover han. Men då ska han väl vakna. Då ropade de ännu högre och ristade sig som de brukade med svärd och spjut så att blodet rann på dem. Och så vidare. Snacka om att vara kaxig. Sen svarade ju Gud med eld på det Elia hade byggt upp där. Han till och med hällde ut vatten var de nu fick det ifrån. För jag var torka i 3 år. Ja, ja, men det är inte mitt bekymmer. I alla fall så föll Guds eld på hans offer. Och sen efter det kommer regnet också. Och sen står det ju om, ja, i Jakobs brev så står det så här i kapitel 5 att Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna. Och då regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Sen bad han igen och då gav himlen regn. Alltså det här tycker jag är så fantastiskt att med Bibeln att det är inga skönmålningar av människor. Han var en människa som vi. Och det möter vi sen i det här i kapitel 19. Det är så trösterikt tycker jag att Bibeln tar med liksom det här, ja, svagheterna hos människor. Det kan man i alla fall känna igen sig i. Och så står det då i, det var så här att Isabel som var drottning där, när hon fick höra vad Elia hade gjort, då bestämde hon att han skulle dödas. Och så står det där i första konungboken 19:3 så här. Och det här tycker jag är så roligt. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Berseba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa in i öknen. Där satte han sig under en ginsbuske och önskade sig döden och sa: nu är det nog, Herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia lade sig ner under en ginstbuske och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom: stig upp och ät. När han såg upp fanns där vid huvudändan ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men Herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa: stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta och så vidare. Alltså den här kaxige profeten som utmanade de här Baals profeterna och allt vad det var. Nu flyr han för sitt liv och han liksom sitter där under den där busken och önskar sig döden. För han säger: Herre, nu är det nog. Men är då han också gör den här upplevelsen att den här ängeln rör vid honom och stiger upp och ät. Och när han har ätit och druckit av det som blev framställt åt honom så lägger han sig ner och sover igen. Men då puttar den där ängeln på honom igen och säger: upp med dig, du ska äta mer annars kommer du inte orka. Och han äter och dricker och sen av den maten och drycken kunde han gå i 40 dagar och 40 nätter. Ja, det var en vandring för den här mannen. Men det måste ju också varit fantastiskt det här att bli serverad på det här sättet med bröd och vatten som stärkte honom så. Och då tänker jag det att vi har ju också en resa, en vandring som Guds folk i Sverige. En vandring. Och hur ska vi orka med den? Och vad sker? Alltså, jag har två saker som jag vill poängtera som jag ser. Och när jag säger vad det är så kanske är någon som har bra minne som kommer ihåg att oj då, det där sa du ju sist du predika. Ja, ni får säga till om jag blir för tjatig. Men det är väl så, det som kommer fram det är sånt som ligger på ens hjärta. Och i det här vandringen som Guds folk i Sverige så jag ser och är absolut övertygad om att vi kommer att få se ett förvandlat Sverige med människor som kommer till tro på Jesus. Och att Guds rike får bryta igenom. Ja, varför tror jag det? Jo, vi är väldigt, väldigt många, både här och över hela landet, som ropar och ber om detta. Jag är övertygad om att det är väldigt många som ber i Stockholm till exempel, med alla skjutningar och allt som är där. Men över hela landet finns det grupper, finns människor som ropar och ber. Och det står ju faktiskt så att Gud hör våra böner. Så visst kommer han att svara. Det är det ena, men det andra som också ligger framför. Och det är jag helt övertygad om. Ja, i och för sig så är det så här att vi har ett krig som ligger väldigt nära och hotar. Och de som varnar verkligen och så är det ju de militärerna med insikt i vad som sker. Det är ju, och sen våra vänner från Ukraina, de vet ju verkligen om hoten och så. Men det är ännu mer en annan sak som jag, det var det jag tänkte, jag är helt övertygad om att vår tro kommer att sättas på prov. Alltså med ett lidande också för Jesus skull. Och när jag tänker så tänker jag att det hör samman. Ju mer anden verkar i vårt liv och ju mer det kommer att ske så blir motståndet också hårdare. För vi har en fiende som vill komma åt oss på allt sätt. Vår tro kommer att sättas på prov. Vi vet ju också att i väldigt många länder så får man ge sitt liv för Jesus. Alltså i Hafiz land, Afghanistan, kan man vara kristen där? Vad tror du? Nej, han skakar på huvudet. Då, det är förenat kanske med att ge sitt liv för Jesus. Och Iran till exempel. Så, men hur förbereder vi oss? Och frågan också, har vi någonting att ge människor som söker Herren? Har vi någonting att dela med oss? Ja, vi behöver ladda verkligen och låta Bibelns ord leva i oss. Alltså förr när det var sån här traditionell söndagsskola så lärde man barnen minnesverser. Och det var nog väldigt bra, för hur är det? Visst, det man lärde sig som barn utan till det kommer man ihåg. Jag var Lucia hemma där i byn när jag gick i sjuan. Jag kommer fortfarande ihåg den där versen som jag läste som Lucia. Alltså det sitter programmerat många gånger det man lär sig som barn. Men det är inte för sent, även om man är vuxen, att lära sig bibelord utan till. Att samla på sig. För tänk om det är förenat med livsvara som i Hafisland att ha en bibel. Då är det bra att ha mycket här och i hjärtat och i hela kroppen, ja. Verkligen ladda. Kom också att tänka på någonting min vår måg Andreas berättade. Det är för en del år sedan. Så, han har, jag frågade om jag får använda det här som illustration. Ja, men det går bra, sa han. Då när det hade hänt, när han berättade om det. Han cyklade Vätternrundan. Och vad är, den är 315 kilometer, kollade jag upp. Och att cykla så många kilometer, över 30 mil, det är ju en tuff grej. Men det gick väldigt bra, berättade han. Och han körde på liksom. Han hakade på ett gäng som hade bra fart. Och han kunde hålla samma tempo som dem. Och nu var han nästan framme. Han visste att det var bara kanske några kilometer kvar, så var han framme. Och plötsligt så sa han bara stopp. Alltså benen nästan vägrade att trampa. Och med mycket möda tog han sig fram till slut. Men när han började fundera över varför blev det så? Det gick ju så jättebra. Jag klarade ju så fantastiskt bra. Varför blev det så? Ja, visst ja. Kanske var det så. Han tänkte att det här går så bra så att jag behöver inte stanna vid det sista sån där stoppet där man kunde få mera kalorier och allt vad man nu behöver för att orka. Han tänkte det här går bra. Det höll på att inte gå så bra. Nu är redan ute, men ändå. Jag tycker det där var en lysande bild på vad vi behöver ladda för att klara den här resan, vandringen vi har framför oss. Jag tänker så här, om de små, små flyttfåglarna. Jag kan inte så mycket om det, men jag antar att de laddar upp. Laddar för att orka den här långa resan till sydliga länder. Jag läste om kamelerna. De har ju sina pucklar, ni vet. Jag alltid trott att det var vatten i dem, vattenreserver. Men där stod det att i de här pucklarna har man extra fett. Och när det här fettet förbränns omvandlas det till vatten. Så 1 gram fett ger 1 gram vatten. Alltså så finurligt. Tänk vad han har gjort det bra, vår Herre. Ja, men vi kanske behöver det här, den här laddningen. Att ha de här reserverna inför allt oväntat som vi möter. En annan sak är ju också att man mår väldigt bra av att läsa Bibeln. Alltså när man väl kommer in i bibelordet så ja, det är som rena medicinen. Så på allt sätt så behöver vi värna om den här boken. Alltså jag, med det här att människor kommer till tro, att vi får ha förväntningar på det. Alltså, jag hade en annan dröm. Det känns snart lite pinsamt att säga att man har så mycket drömmar. Men för det mesta så är ju drömmar liksom ett enda virvar och tokerier, eller hur? Ja, jag ska inte dra. Jo, det kan jag göra. Typ som den gången när jag drömde att jag skulle till kvinnofrukost och leda hade glömt att ta med nattlinnet. Ja, men så kan ju drömmar vara. Men det här, ibland är det drömmar som man känner. Ja, men Gud, var det någonting du ville säga med det här? Och det är så tydligt, det är så knivskarpt, man minns detaljerna så där. Då tänker jag att ja, men det här var någonting som Gud ville säga. Tänkte jag avsluta med det. Det var så i drömmen. Vi var många människor som stod ute och bad. Och vi bad och ropade. Och alla vända liksom så åt ett håll. Och så kom det där märkliga med Guds ande. Jag bara kände det så starkt. Så jag ropade ut. Det är en ny tid. Sen rätt som var jag inne i kyrkan och jag gick gången fram. Och det var mycket folk jag inte kände igen. Men så stannade jag till vid en bänk och där satt det två kvinnor. Och de satt så här, inte så, utan de satt ungefär så. Så det var en plats i mitten där. Och så vinkade de åt mig, kom och sätt dig här. Och så, det var lite roligt, jag såg på det där. Ja, men jag får nog inte plats där, för den ena var väldigt kraftig. Men jag tryckte ner mig där. Och det som var poängen, då säger den till höger där de säger. Det som ni har vill jag också ha. Då säger den andra. Det vill jag också. Amen. Tack Herre. Tack för ditt levande ord. Tack att vi får bära det i våra tankar, i våra hjärtan. Jag ber att du ska prägla oss med ditt ord. Att det får liksom bli det som vägleder oss på allt sätt. I Jesu namn. Amen.